Du lyssnar på Mona möter, en podcast som handlar om mitt möte med olika typer av människor. Jag tror väldigt starkt på att spegla oss själva i varandras livsberättelse. Jag hoppas att den här podcasten kommer ge dig ett verktyg på vägen, men också en medvetenhet kring din resa. Vad kan du få med dig i verktygslådan av min podcast? Jag hoppas att den här podcasten kommer vara givande för dig och ge dig precis det du behöver på vägen hem till dig själv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Nu spelar vi in. Alltså jag sitter helt efterbliven. Nu kommer... Vänta, Anthony Yigit.
Ja.
Det här måste du berätta. Okej. Det var faktiskt, klockan är 1 nu, så det var nu egentligen vi skulle podda.
Ja, men då så.
Då har du fått lite smakprov.
Bra.
Men... Okej. Välkomna till... Jag måste berätta det här i podden. Det här är då andra tagningen. Vi hade pratat i ungefär 15-20 minuter. Vi insåg att vi inte hade spelat in. Och det är på grund av att min kära vän Benji är inte riktigt på banan igen. Och Benji, han är någonting som heter en hög teknisk person som har skött tekniken. Och jag är den här kreativa personen som är bara överallt och inte har så mycket struktur i det jag gör. Men välkomna till ännu ett avsnitt av Emotionellt dysfunktionell. Och ni som har lyssnat på oss vet också att vi har jättegärna velat bjuda in gäster i vår podd och så. Så att jag tänkte att en riktigt intressant person ska få joina mig idag. Så att jag vill välkomna Anthony Yigit. En second time!
Tack så mycket.
Hur mår du? Hur känns det att vara med en helt ostabil person som inte kan sköta tekniken?
Emotionellt och tekniskt dysfunktionellt.
Exakt! Jag är så dysfunktionell tekniskt. Fan, du är smart. Alltså, hur är det? Jo, fan, vad kul att det är.
Ja, det är bra. Det är bra faktiskt. Det här är en bra början. Jag gillar det.
Kul.
Jag mår bra, tack.
Fan, vad härligt. Jag mår bra. Jag har som sagt trillat in på din Instagram. Mm. Via, jag vet inte ens hur jag gjorde det, men du kom på min utforska. Och då gick jag in och jag tyckte att du var väldigt intressant för att du visade det ärliga livet. Mm. Det som går bra men också det som går dåligt. Och du fångade mig faktiskt, och nu kommer jag säga det, på att du är en man. Mm. Och du pratar om känslor och du pratar om det du fightas med själv när det kommer till ditt mående. Och jag tycker att det är någonting som vi behöver lyfta fram, vi behöver upplysa och vi behöver vara fler som pratar om hur vi mår. För att oftast visar vi den här fina delen och den perfekta delen, men vi visar aldrig riktigt hur vi mår egentligen. Mm. Så att jag har valt att så här inte googla och kolla upp så mycket grejer om dig, förutom att jag vet att du är väldigt duktig på boxning. Mm. Så du kan berätta lite kort om dig själv. Så vart du är uppvuxen, hur du kom in på boxningen och sådär.
Ja, så jag är uppvuxen i södra Stockholm. Mm. Först i Skärholmen och sen så flyttade vi till Skarpnäck från när jag var 6 ungefär Så jag bodde i Skarpnäck och där hade jag hela min uppväxt som jag kommer ihåg fram tills att jag var 12. Då bodde jag tillsammans med mamma, min stuvpappa och mina då tre syskon. Sen när jag var 12 då så tog mamma mig och flyttade till Turkiet. Så jag bodde där då med dem i 3 år innan jag bestämde mig för att flytta tillbaka till Sverige. Och då flyttade jag till min biologiska pappa i Jordbro. Och där, ja men det var liksom ett äventyr i sig. För jag kände inte honom så bra. Vi hade precis börjat få upp kontakten. Och jag kände bara att i Turkiet, det var jättefint och jag mådde bra med mamma och så. Men det var svårt. Det var en kulturkrock liksom. Skolan var svår. Det var svårt med att anpassa sig och sådär. Och då bestämde jag mig för att flytta tillbaka till Sverige till min pappa. Och i samma veva då så flyttade jag till Jordbro. Då fick jag lära mig om det här. Men du, man börjar bli 15, man är tonåring, man lär sig om utanförskap och man lär sig om hur det är ute i förorter och sådär. Och det var någonting som min mamma alltid skyddade oss från. Vi var små också såklart, men hon var väldigt, alltså jag var väldigt mycket mammas pojke. Och det var då under tiden i Jordbro hos min biologiska pappa som jag växte upp. Så på ett sätt var det ju bra också. Jag fick väldigt mycket erfarenheter där, bra som dåliga. Men jag känner att båda de är byggstenar som har byggt mig och byggt min personlighet till den jag är idag. Och jag kände väl någonstans att i Jordbro då, det var mycket som var bra. Jag ska inte försöka förminska det som var bra. Det var mycket som var bra. Men det var också väldigt mycket som var dåligt. Som var dysfunktionellt. Och jag kände att jag ville inte vara en del av statistiken. En invandrare från orten som var en del av statistiken. Liksom. Jag ville göra någonting annat. Jag hade högre ambitioner, högre mål. Och jag bestämde mig för att börja på kickboxning. Bara för att göra någonting. Och från kickboxningen då så märkte jag att jag tyckte om att boxas men inte att kicka. Och då gick jag över till boxning i samma veva som jag började kolla på de här Rocky-filmerna och sådär. Så det var verkligen någonting jag tyckte om. Och ganska direkt blev jag hooked på det. Och precis som Rocky, jag vill också bli världsmästare. Och då kände jag att det här är mitt sätt att ta mig ut ur den här misären som jag såg. Mina vänner hamnade i just där. Inte alla, men jag såg det. Men som tur är så, även i Jordbro hade jag lärare som var väldigt, ja, men som också visste vad det innebar att vara från orten. Liksom. Och det var bra för att de kunde guida en. Och det var upp till en själv att ta den guidningen. Vilket jag tycker att jag gjorde. Jag fick väldigt mycket hjälp från kompetenta lärare. Som jag än idag har bra kontakt med. Och sen så kände jag bara att boxningen skulle bli min penna. Liksom att skriva historia.
Just det.
Och det var lite så jag. Ja, men det var lite så jag började. Och sen så kvalade jag till OS. Kom in till OS. Och efter OS så blev jag proffs. Och signade med en promotor i Tyskland. Och så flyttade jag dit. Och det var så min boxningsresa började. Och sen från Tyskland då så bestämde jag mig för att nu var det ju ett jobb liksom, jag jobbade med det. Och då var jag tvungen att hela tiden flytta till där det fanns
möjligheter.
Möjligheter, det som var bäst för mig. Så det blev väldigt många flytt från, ja, men från Tyskland till Danmark, från Danmark till Spanien, England. USA nu senast. Väldigt mycket resande har jag gjort. Tills jag då bestämde mig för att komma tillbaka till Sverige. Och fortsätta min OS-satsning härifrån. Så jag vet inte riktigt vad du frågade. Men
du berättar lite om dig själv. Nej, men jag tycker det är jätteintressant att höra. Jag undrar så här, hur var det när du växte upp sen, när du hade bott med din mamma, då hade du en väldigt stark trygghet kan jag tänka mig. du, som du sa, du var väldigt, hon skyddade er väldigt mycket från allt. Hur kände du rent, om du kanske kan komma ihåg den känslan som du kände när du kom till din pappa sen? Mm. Kände du någon form av, vad händer med mig nu? Kände du dig otrygg? Var det liksom, eller kände du dig trygg att flytta in med honom fastän du inte kände han?
Alltså, min mamma hade verkligen, hon har liksom, hon har lärt mig det här att familj är allt. Mm. Familj tar hand om varandra.
Mm.
Och jag har haft min mamma, jag har haft min moster. Båda de är, min moster som hon bor i Sverige, hon är som mamma liksom. Jag är hennes kött och blod och jag älskar henne över allt annat. Och det var lite den, hur ska jag säga, det var det jag förväntade mig när jag flyttade in hos farsan också. Att han, ja men alla är så. Alla föräldrar är så mot sina barn. Och det var nog den första chocken, liksom att det inte var så. Han är, min pappa, alltså min biologiska pappa var väldigt ung när han fick mig. Han var 18, min mamma var 18. Och han har aldrig haft en, jag är ensam barn för honom, han har alltid bott själv. Och helt plötsligt så får han en tonåring hemma hos sig. Mm. Så det kan inte ha varit jättelätt för honom också. Nej. Det är en omställning liksom, från att vara själv till att börja ta hand om någon. Det förstod jag ju inte då. Jag var ju ändå så här, jag tänkte ju att man gör som mamma gör. Alltså mamma, hon kunde köpa mat och leksaker till mig innan hon köpte strumpor till sig själv.
Mm.
Så det var liksom, vi kom först, alltid. Men hos min pappa var det ju lite mer det här, men det här är liksom, det här är vad jag får från barnbidraget och studiebidraget. Så det är det vi har att leka med liksom. Och då var jag så här, och jag var så här, men du får ju pengar också. Ja, men det ska ju gå till mat och sen jag måste ju köpa mina saker och jag bara, va? Alltså, du vet, helt plötsligt så var vi två. Det var inte att allt gick till mig. Så där fick jag lära mig det från en dag till en annan bara. Att okej, jag måste börja tänka på det här med vad vill jag, ja men ekonomi och att jag måste ta hand om mig själv och sånt där. Alltså det fick jag lära. Jag växte upp väldigt fort hos honom.
Kände du dig övergiven?
Inte övergiven, men jag kände inte att... Det kändes som att han inte älskade mig. För att mitt kärleksspråk som mamma gav mig var ju väldigt mycket... Ja, men allt. Alltså vad jag än ville liksom. Mamma var min trygghet.
Mm.
Och hon såg till att... Alltså hon offrade sig själv. Hon bränner sig själv för att jag ska bli varm.
Mm.
Och det var ju... Jag tog det för givet. Jag trodde att det var så. Jag växte upp så.
Mm.
Och sen när det inte längre var så, då trodde jag ju att han inte älskade mig.
Mm. Och vi vet ju också hur det är i vår kultur. Jag är också uppvuxen i en... Min pappa, han var palestiner. Och det är inte så här, det är inte lätt för dem, deras generation, att prata känslor. Och framförallt så här, möta oss. Så som våra mammor kanske möter oss. Men det är på grund av att de har blivit uppfostrade så. Mm. Så att det är bara så här, det går vidare. Och jag tror att, så här brukar jag säga också, att för att en man ska bli sårbar med sina barn så behöver han bli sårbar med sig själv först.
Mm.
Vilket så här, du kommer kunna lära dina barn något annat eftersom du har steppat in i din sårbarhet. Mm. Och hur har du mått? Hur gammal var du när du började med boxningen?
15.
Hur mådde du psykiskt när du var 15 år? Kommer du ihåg det?
Ja, det kommer jag ihåg nu faktiskt. Du påminner mig om det. Jag var väldigt... jag visste inte riktigt vem jag var. Jag behövde lära känna mig själv. Så det var liksom hela... Det, jag kunde...
Jag Förlåt, kunde... vad det är form av? Är jag svensk eller är jag turk? Eller
Nej, bara Nej. Mer personlighetsmässigt. Ah, så här, nu kommer jag till Jobro. Idag ska jag vara tuff. Jag ska inte prata med folk. Jag ska gå runt och vara tuff. Och så här, eller vänta, ska jag vara rolig? Alltså jag visste inte hur jag skulle vara. Vem jag skulle vara. Jag visste inte vem jag var. Mm. Jag var tvungen att lära känna mig själv. Liksom jag var en tonåring som inte... Jag kände att jag inte hade en identitet. Det där som du frågar, det kom senare. Så det gick från det till att jag började boxas och då blev jag boxaren Anthony. Och jag har gått runt och alltid varit boxaren Anthony tills väldigt nyligen när jag, det kan vi komma in på sen. Men just det du pratade om, det där med olika kulturer. Alltså min mamma är halvturk och halvfinsk. Min pappa är ryss. Så... Jag är väldigt många blandningar och jag har aldrig riktigt varit nära en av de kulturerna förutom den turkiska delen. Och därför ser jag mig själv som turk. Jag är muslim, jag är turk. Och liksom mamma bor i Turkiet. Så jag har inte så mycket, jag relaterar inte så mycket till de andra ställena. Men problemet är att när jag åker till Turkiet, de ser mig inte som turk, de ser mig som svensk. Mm. Så när jag är utomlands, då ser de mig som svensk. Det är bara i Sverige de inte ser mig som svensk. Det, vilket är
konstigt. Ja, och jag tror att det är ganska mycket sån identitets... Det känner jag också när jag växte upp. Vi åkte till Syrien. Min pappa var uppvuxen i Syrien. Varje sommar åkte vi till Syrien. Vi var där i 3 månader. Och det var samma sak där. Där var man inte heller... Man pratade ju språket och allt. Men samtidigt hade man det svenska. Så de sa alltid så här... Du vet, på arabiska. De bara, hej, du vet, hon är swedi. Och hon är inte liksom... Jag bara, va, vadå, jag är en av er? Och sen så och på den tiden när jag växte upp, då var det så här... Det var ju mycket invandrare i min klass. Eller de jag växte upp med, men inte i min klass. Så där kände jag mig när jag kollade på dem som var så här blonda och du vet, blåa ögon, och så var jag så här mörk, liten. Det skapade en typ av liksom, jag tror att det skapar så för alla, en typ av identitetsfråga.
Ja.
Vem är jag? Men också det intressanta som du säger, i vilken roll har du? Ska jag vara den här tuffa eller ska jag vara den här snälla? Och, men då är frågan så här, var dina vänner, var de så här the bad guys? Eller var de så här duktiga pluggsnubbar liksom?
Alltså, jag skulle inte säga, jag vet inte hur jag ska förklara det. Det är så här, det har verkligen, de som, jag har många vänner som det har gått väldigt bra för. Och sen så har jag många vänner som inte är med oss idag. Och den enda skillnaden är bara att vissa av dem har fallit offer för sin omgivning. Det är bara det. Alla de var jättesnälla. Alla de hade drömmar, mål, ambitioner. Enda anledningen till att vissa inte finns idag är för att de blev ett offer för sin omgivning. Och andra var inte det, helt enkelt. Och det är lite så det kändes i Jobro. Jag brukar säga att det är en förort som politikerna glömde bort. Och det är jättemånga... Att du går på en gata fullt med hål. Och du måste hela tiden se dig för så att du inte faller ner i någon av de hålen. Och det är lite så det var. Jag hade turen som hittade boxningen ganska tidigt. Och därför följde jag inte i dem. Men jag var också, som sagt, jag var också ung. Jag visste inte vem jag var. Jag ville också vara tuff. Så jag hade ju kompisar som jag ville, som jag såg upp till. Som jag ville vara som. För att alla andra såg upp till dem. Men sen så hittade jag... boxningen och såg att liksom de här duktiga boxarna, de här äldre grabbarna som kör boxning, de kunde jag se upp till istället. Jag behövde inte se upp till pengar, droger, vapen, bilar. Jag kunde se upp till bra boxare. Och det var det jag ville bli. Så jag fick bra förebilder via idrotten. Och det var de jag hängde med.
Och hur har, jag tänker så här. Hur har din relation till boxningen varit med din relation till ditt liksom mående? Prestationsångest, det är inte, jag vet inte riktigt så mycket om den världen. Men jag vet att det också är så här, man kanske inte känner in jättemycket och man kanske inte är jättesårbar, utan liksom jag vet, Mike Tyson är ju en stor inspiration. Alltså nu när man lyssnar på honom idag, du vet, han är så nära sin sårbarhet och han är så cool liksom. Han berättar. Och hur har det varit för dig?
Jag tror att alltså Mike Tyson överlag är en klass för sig. Han, det är en kille, han har liksom, han har gjort bingo på livet. Han har gjort allt. Han har provat allt. Han har haft pengar, han har varit i Vegas, han har varit störst, bäst, liksom, han har gjort allt. Så det är lite att ta in, men jag tror att om boxning är precis som vilken annan elitidrott som helst, du förknippar dig själv med den idrotten, och det var det jag också gjorde. Och sen nu kommer jag, du vet, ett problem som många elitidrottare har är när de lägger av.
Vem är de utan sin sport?
Exakt, och det är många som går, som
deprimerade.
Blir deprimerade. Det finns de som tar livet av sig och bara ser inte, de ser inget, det finns inget annat. Liksom.
Nej.
Jag tror att boxningen för mig har skyddat mig lite på ett sånt sätt att jag har kunnat ge allt till den. Och det har gett mig en sense of purpose, liksom. Det här är vad jag ska göra. då har jag haft ett klart mål. När jag inte har boxning, vilket jag har provat, att så här, jag har provat att försöka göra någonting annat, då blir jag all over the place. Och jag vet inte riktigt vad jag vill, jag vet inte riktigt vem jag är. Och att försöka hitta sig själv igen när man är 30 och känna så här, oj, jag är inte den jag trodde jag var. Jag trodde jag bara var boxare, men nu måste jag hitta vem jag är utanför det. Det var tufft. Sen valde jag att gå tillbaka till boxningen. Inte som att jag enbart ska vara en boxare, utan jag går tillbaka till boxningen som Anthony. Anthony, människan, ska köra boxning. Inte Anthony ska bli bara boxare. Så det var lite det jag försökte göra mentalt, den förändringen.
Okej, okay, så jag har uppfattat också som att du trampas med ett dåligt mående också.
Ja, inte så mycket nu. Alltså det går i perioder. När jag kom hem från USA, absolut. För jag var i USA ett halvår. Och tanken var att jag skulle vara där, jag skulle boxas, jag skulle vara på högsta bästa liksom Vegas, matcher, pengar, jag skulle ha allt det där. Sen blev det inte så, jag kom tillbaka till Sverige till ingenting, inga pengar, inget jobb. Liksom vem är jag då? Och jag mådde riktigt dåligt. Men det börjar släppa nu, för att sakta men säkert, jag måste ju resa mig upp igen. Och sakta men säkert har jag gjort det. Och idag, nu, är jag på en väldigt bra plats. Och jag försöker njuta av det. För att jag vet att livet går i berg- och dalbana. Och jag vet att det kommer bli tufft igen. Och det kommer bli bra igen. Och så just nu försöker jag bara njuta.
Har du trampats mycket med så här, höga krav på dig själv?
Alltid.
Och jag tänker att när man är högpresterande och håller på med en sån typ av sport, då skapar det kanske någon känsla av att, ja, men speciellt också om det är en sån stark identitet till det. Om man vet att man är duktig på det och människor omkring en vet att man är duktig på det, då blir det så mycket identitet i det. Så när man plockar bort den, då är det så här, vad är man utan det?
Och det värsta är så här att man måste ju lära sig nöja sig. Men att, alltså för jag tänker att du är likadan, men att det här med att nöja sig, det är ju bara, man tänker att det bara är förlorare som tänker så. Vadå nöja sig? Man ska inte nöja sig. Man ska göra bättre. Man ska bli bäst. Om man nöjer sig, då växer man inte. Och jag tror, alltså, jag tror inte att man ska tänka, det är en fin linje att gå på. För att nej, du ska inte nöja dig med allt. Mår du inte bra, så ska du inte nöja dig med det. Då är det klart du ska förändra det. Men det finns, alltså, du kan må bra i det du har. Du behöver inte alltid sträva efter att ha det bästa av något, eller liksom vara det bästa i något och sådär. Du kan bara göra någonting för att det är kul, inte för att bli bäst på det. Och jag tror det är det jag måste lära mig, vilket är svårt.
När du mår dåligt, vad snurrar det i huvudet då?
Mycket att jag inte mycket så här, jag är 30, jag har aldrig varit anställd. Jag har inget jobb. Jag har inga pengar. Mycket ekonomiskt stör mig. Mycket så här, liksom, jag menar att jag har inte liksom, jag menar, jag har inte lägenhet, jag har inte bil, jag har inte det här vanliga Svensson, det som man ska ha, villa, hund, bil liksom. Ja, och det stressar mig fortfarande. Jag försöker att inte tänka på det så mycket nu. Jag försöker tänka att jag är på väg någonstans, men när jag mår dåligt så tänker jag så här, okej, okay, jag är 30 och jag ska börja nu. Liksom, det är för sent. Eller så här, ja, men jag känner mig som en, ja, men man känner sig som en luffare, och man känner sig som en tiggare och bara mindre värd. Jag kan inte, men jag vet inte, jag måste spara på pengar och så här, men det är mycket sånt.
Så mycket så här självvärde och mycket liksom, ja, självhat. Och hur möter du det? Alltså när tankarna kommer, vad har du gjort tills nu med det?
Jag vet att när jag får ångest så försöker jag påminna mig själv, även när jag är i det, att det här har jag haft förut. Den här känslan att må så här dåligt har jag haft förut. Så det kommer gå över. Det kommer gå över. Jag kan bara må dåligt i det nu. Det kommer gå över. För det spelar ingen roll vad folk säger. Alltså om jag säger det, om jag berättar det för tjejen. Ja, men liksom, jag har inte gjort någonting på 30 år. ja men vadå, du har ju boxats, du har varit med i OS, du är Europamästare, du har boxat som världsmästartiteln. Bara, ja men idag då? Alltså det ger mig ingenting idag. Mm. Så här, jag liksom, jag kan inte, det finns ingenting jag kan göra med det idag. Och det är lite sådana tankar som kommer fram då. Ja.
Har du haft sådana här tankar när du var yngre också?
Nej.
Nej.
Då trodde jag att jag skulle bli världsmästare.
Okej. Okay. Så då är det så, de här tankarna, de är kopplade till dagsläget och ja. Att du inte har nått det som du vill nå med dig själv.
Ja.
Ja. Är det jämför du dig?
I vissa saker, de orättvisa sakerna jämför.
Och det är
till exempel att folk har lägenhet, folk har bil, jag har inte det.
Mm.
Sådana saker. Folk, de har fina kläder, jag har inte det.
Mm.
Liksom folk kan gå ut och käka när de vill. Jag kan inte det.
Mm.
Mycket sånt.
Mm. Nu kommer jag fråga så här, lite djupare frågor.
Mm.
Och det är när de här tankarna kommer. För ångest, som du också kanske vet. Ångest är ju bara, det är ju en symptom av känslor som ligger under. Och då tänker jag så här, jag hör mycket en känsla av otillräcklighet.
Mm.
Tänker du så här när den kommer? Tänker du så här, ja men den här har kommit förut. Och liksom du går in i den, har du gått in och typ så här omfamnat den någon gång? Har du gått in och känt den mycket? Eller blir det mer att du fokuserar på att vara närvarande i nuet och fokuserar på det som du har?
Det är en intressant fråga, för att så har inte jag alls reflekterat. Jag brukar förminska ångesten jättemycket. Mm. Det här är bara en känsla som inte ens är på riktigt. Så den får bara vara, sen får den gå.
Mm.
Det är lite så jag försöker göra. Men det är väldigt intressant det du säger, och det kanske är det man bör göra.
Ja, och jag tänker väldigt mycket så här, jag tänker på dig som man, jag tänker på dig i den sporten som du har varit i, och jag tänker på att så här, du vet, där ska du liksom, du ska kunna prestera och du ska kunna ha det här höga kravet på dig själv. Samtidigt så tror jag, och det här är min livsfilosofi, det här betyder inte att det här är så det ska vara och att alla ska tänka så, men jag tror väldigt starkt på att vi ska omfamna allt vi känner.
Mm.
Jag som sagt, jag har burit otroligt mycket på en otillräcklighetskänsla som kom ut mycket i ångest och mycket i reaktioner. Jag var väldigt aggressiv som tonåring, jag var väldigt arg och reaktiv.
Mm.
Så jag tror att istället för att förminska den så hade jag nästan gått in och bara gett den kärlek istället. Och bara sa okej, jag känner den här otillräckligheten. För att jag tror att vi lever också i ett samhälle idag där vi ska stänga av det vi känner. Där vi inte ska omfamna det. Och, ja, men fokusera på det som du har som är bra. Och du ska inte lägga så mycket vikt i det. Fast jag tror att genom mörker kommer ljuset.
Mm.
Och det är där jag tänker så här, behöver man stänga av den här ångesten?
Det är bra sagt faktiskt. För du, jag brukar också säga så här, man får må dåligt.
Mm.
Och det är så här, man gör det.
Mm.
Man får det. Så du vet, när man är med vänner eller när man är med sin partner, brukar man säga, alltså, förlåt att jag mår så dåligt. Bara, du behöver inte be om ursäkt. Du får må dåligt.
Mm.
Var glad att jag är här istället.
Mm.
Liksom, jag, du får må dåligt med mig.
Mm.
Och jag tror, ja, så det är faktiskt logiskt det du säger.
Ja, men fan vad kul. Alltså, och jag tänker så här, hur, så okej, det finns den här otillräcklighetskänslan och så. Hur är liksom relationen till dig själv överlag?
Jag måste vara hård på mig själv, för annars får jag ingenting gjort. Jag är väldigt elak mot mig själv.
Mm.
Jätteelak. Och det har jag så här, det har jag, och det är så här, jag har sett många som är väldigt högpresterande, att de är väldigt elaka på sig själva.
Mm.
Och vi, jag tror du kan relatera till det här också, att vi känner och tänker att vi måste vara elaka mot oss själva för att vi ska kunna fortsätta prestera.
Mm.
Annars, som sagt, nöjer vi oss.
Mm.
Och då har vi, då förlorar vi. Då är vi förlorade.
Mm.
Ja.
Ja, och samtidigt som jag också lyssnar på det här med att vi har så mycket identitet.
Mm.
Vårt värde sitter väldigt mycket i prestationen.
Ja.
Så när den inte är hög, då är vi zero.
Precis, exakt så här. Antoni, vem är du? Jag är boxare, jag kör skådespeleri. Nej, berätta inte vad du gör. Vem är du? Så det, och det har jag också så här behövt gå in i och bara, vänta lite. vem är jag?
Ja. Och vem är du? Har du liksom kommit fram till det eller sitter du på... Jag tänker så här, jag har ju hållit på med min resa. Jag har inte kommit på allt. Jag möter ju mig själv i alla lägen. Men så här, det jag alltid brukar tänka, jag tycker det är jättebra att vi tar oss tillbaka till nuet när vi går igenom en känsla. Mm. Att vi liksom centrerar oss. Samtidigt är jag en väldigt så här, stark believer att dyka i mörkret. Mm. Att dyka i den här prestationsångesten. Mm. Var ligger den? Var kommer den ifrån? Mm. Och jag har fått gå in liksom mycket i min barndom, mycket i min kultur, mycket i så här, en tjej ska vara så här.
Yes.
Och så du vet, det är så här en tjej ska vara. Men tänk om jag vill vara så här, vem är jag då?
Exakt.
Är du med? Så då har jag fått möta mig mycket också så här, jag var gift, när jag skilde mig så mötte jag jättemycket så här skam. Typ så shit, du vet, vi skiljer oss inte. Det är inte så här, mina föräldrar levde med varandra tills min pappa gick bort här för några år sedan.
Nej, beklagar.
Tack så mycket. Så att, och då har jag så här, vadå, skilsmässa? Okej, men vänta, vem är jag om jag inte är någons fru? Mm. Förstår du att man gör de här reflektionerna, men också att man frågasätter sig själv. För att jag tror att alla människor vi möter speglar ju oss i någonting som vi behöver möta med oss själva. Så jag tänker så här, vad är din resa?
Ja, men det är en ganska bra fråga, och det som gör det, jag tror att man ser det väldigt starkt på mig, för att jag mäter ju verkligen mina prestationer eftersom jag har varit en elitboxare, och nu ska jag inte vara det. Så vem är jag då? Jag ska ju fortsätta boxa såklart, men vem är jag när jag ska sluta? Så det är verkligen från prestation till att hitta sig själv utanför det. Och jag märker ju liksom att jag försöker ju bara byta ut det. Alltså från att boxas liksom, okej, så nu börjar jag hålla träningar. Jag ska liksom börja, jag försöker hålla uppe mina sociala medier. Jag försöker prestera i min vardag istället. Så jag byter bara ut mina prestationer från boxningen till prestationerna i vardagen. Mm. Och jag tror att liksom, när jag kom till Sverige från USA, då presterade jag ju där i boxning. Så kom jag tillbaka och jag hade ingenting i början. Och då mådde jag jättedåligt. Varför? För att jag hade inga prestationer här hemma. Mm. Och nu börjar jag sakta men säkert landa. Och känna, nu idag mår jag bra. Varför? Jo, men det är för att jag faktiskt har fixat ett jobb. Jag har fixat flera jobb. Jag jobbar med träning. Jag jobbar med människor. Jag gör saker som jag tycker är viktigt.
Mm.
Men jag måste ju... Ja, det är intressant. Alltså du har fått mig att tänka. För jag tänker så här, jag måste ju bara... Ja, men jag är ju viktig. Mm. Jag är viktig. Och jag tror det är det man måste komma ihåg.
Mm.
Inte liksom, jag måste göra någonting viktigt. Nej, jag är viktig.
Mm.
Jag kommer till den reflektionen nu. Det är bra. Det är bra. Du är bättre än en psykolog.
Jag är faktiskt terapeut.
Ja, men det är du ju. Det sa du till mig.
Ja, jag jobbar ju som det. Men fan, alltså, jag tycker det är sjukt intressant, för att jag tror också att så här, killar och tjejer tänker annorlunda.
Mm.
Jag tror att killar tänker på ett annat sätt medan tjejer tänker på ett helt annat sätt. Och sen beroende på, som vi sa innan, det här med historiken. Men jag tänker mycket så här, ska värdet, och jag säger det här till mig själv också, ska värdet sitta i prestationen? Ska inte den sitta i när jag tittar mig själv i spegeln och tänker så här, fan vad fin du är.
Mm.
Vad fantastisk du är. Mm. Är det inte det? Är det inte, för jag tänker så här, när vi har allt det där, du vet, alla människor som du sa, de här som vi ser på Instagram, med bilen, med cashen, med allt, du vet, det finns ingenting, tycker jag, enligt mig, som är viktigare än mitt psykiska mående.
Ja.
Så att möta mig själv och att försöka hitta mig själv innan jag tänker på att så här, jag vill ha de här pengarna, eller jag vill se ut eller vara på ett visst sätt, utan det är alltid you versus you.
Ja, exakt.
Och de här distraktionerna kommer alltid plocka bort dem. Mm. Vad händer sen när du inte har ditt jobb?
Det är det. Alltså, kolla, jag tittar på dig. Jag skiter i vad du har gjort. Jag vet inte ens vad du har gjort, men jag tycker ju om dig för att vi sitter här nu. Och jag ser dig för den du är nu, här och nu. Jag vet inte vad du har gjort, jag vet inte hur din liksom, historia ser ut, jag vet ingenting. Jag vet bara att den som sitter där framför mig nu är en fantastisk person. Och jag tror att det är det man måste se hos sig själv också. Mm. Bara titta sig själv i spegeln och bara, jag är fantastisk. Mm. Precis som du ser någon annan. Mm. Du, den här personen är fin bara. Mm. Som den är.
Mm.
Jag tror, det behöver inte vara svårare än så. Mm. Men man är så komplex och man har så mycket som man har gått igenom själv.
Mm.
Och jag tror bara att man är, fan vad man är elak mot sig själv. Mm. Om man gick runt och var så elak mot andra, då skulle jag vilja vara med dig.
Nej. Och det är därför jag, det är en sån, tack förresten för det du sa, jag blir jätte uppskattar verkligen dina ord. Och jag tänker mycket på att jag, det är därför jag alltid speglar mig genom andra människor.
Mm.
Så när jag möter en människa som triggar någon känsla av otillräcklighet i mig, då brukar jag alltid gå in i mig själv. Vad var det den personen gjorde? Vad var det den sa? Aha, okej, du har ett liksom oarbetat sår som du behöver möta i dig själv. För jag tänker att nu har jag, och jag vet inte om det beror, du vet, jag är uppvuxen, vi hade inte cash alltså. Vi Nej. Var så här 5 barn, jag är uppvuxen i Gottsunda i en förort.
Ja, alltså,
ja, du vet, så att,
we are the same.
Men för mig, du vet, jag har ändå varit i Stockholm, Östermalm, i de här kretsarna i 10 år nu.
Mm.
Men jag har aldrig lockats av, alltså jag har ingen koll på märken ens. Du vet, när Nej. Folk kommer in till min studio med så här olika märkesväskor, jag vet inte vad det är. Jag är så här, gumma, jag vet vad Adidas och Nike, jag har ingen koll nu.
Du har på dig Adidas nu.
Ja, men alltså. Jag är så här, jag har inte, och jag vill gärna ha det så. Jag vill gärna, du vet, som folk har sagt så här, men nu jobbar du som terapeut, du vet, du behöver se ut på ett visst sätt. Jag bara säger vem. Jag kan gå i min Adidas tracksuit för att jag, det är min, det jag har gått igenom, jag kommer kunna hjälpa andra människor. Jag behöver inte se ut på ett visst sätt.
Nej.
Och jag har aldrig nog, jag vet inte riktigt vad det beror på. Jag har aldrig lockats av flash. Jag har aldrig velat ha det som folk har. Jag har aldrig tänkt att jag ska ha x antal följare eller jag ska se ut eller vara på ett visst sätt. Sen det är klart att jag vill vara fin. Det är klart att jag kan lägga upp fina bilder på mig själv.
Mm.
Men jag säger alltid till mig själv, sociala medier är inte ditt värde.
Nej, precis.
Likesen är inte ditt värde.
Precis. Och det är så här, och det börjar så här. Det är intressant för att jag har alltid haft sociala medier först för boxning, främst för boxning. Och sen så tycker jag att det är, liksom, jag tycker det är kul. Jag har lagt upp det jag har velat lägga upp. Och följare har kommit och gått. Det har alltid varit kul. Nu på sistone så har jag börjat lägga upp så här sketcher. Och jag tycker det är jätteroligt.
Jag dog när jag såg den här frisörgrejen.
men det sjuka är, och det är väl bra att jag har lite insikt. Alltså att jag har lite insikt i mig själv. Liksom att nu börjar jag känna så här bara, okej, nu lägger jag upp den. Hoppas folk kommer gilla den. Hoppas jag får likes på den. Hoppas folk tittar på den. Nu börjar det komma. Och jag bara så här, oj, men så vill jag ju inte. Jag vill ju inte att det ska vara så. Jag vill inte ha den stressen. Så jag lägger upp någonting. Jag tycker den är kul. Jag tycker det är kul att lägga upp.
Mm.
Men jag vill att andra också ska tycka den är kul. Såklart vill jag det. Men om folk inte likar den, då blir jag så här, den kanske inte var kul. Men det var ju kul för mig. Det är ju min Instagram. Och det är det jag måste komma ihåg. Jag vill ju lägga upp den för att jag berättar min historia.
Mm.
Det här är vad jag ser. Liksom. Det här, jag gör den här sketchen för att det är så jag ser världen.
Mm.
Och sen är det är ju jättekul om folk håller med. Men jag blir ju rädd om folk inte håller med.
Men kan du validera din rädsla?
Ja, jag tror att det har att göra med att jag vill...
Nej, vet du vad jag menar med validera? Jag menar, kan du validera den för dig själv? Kan du säga så här, men när du får den här rädslan, då skapar ju den sensationer i din kropp, eller hur? Du får mycket ångest då.
Ja.
Jag tänker så här, har du gått in i den och bara så här, jag förstår att den finns här. Har du validerat den och bara, nu känner jag ångest för att jag är rädd att någon annan inte kommer tycka om det här. Och det är helt okej att känna ångest.
Mm. Alltså, jag känner inte ångest. Det skulle inte jag säga att jag gör för det. Har det gått så långt, då skulle jag nog sluta med det. Men jag blir rädd. Jag blir så här, oj, hoppas folk tycker om det jag lägger upp nu. Och så har jag inte känt förut. Då har jag bara, kul att folk tycker det. Då tänker jag bara så här, kul att folk tycker om det jag lägger upp. Nu är det så här, hoppas de måste, alltså hemskt om de inte tycker det är kul.
Men har det att göra, förlåt, nu kommer jag gå in på en jävligt cool grej. All
right.
Har det att göra med, när du la upp grejer förut, var du en aktiv boxare då, när du inte brydde dig om såna här saker?
Både ja och nej.
Kan det ha varit att du är skörare idag?
Ja, det kan det. Så kan det absolut vara.
Reflekterar du över när du reagerar på saker, vad du är i din livssituation?
Det kan jag göra, men inte just i det här.
Nej.
Det har jag inte gjort än. Jag har bara känt att, du, man säger ju så här att Instagram var inte så inne på det. Det är inte hela världen. Och nu så börjar jag känna liksom så här, oh shit. Jag börjar ju bli den där som alla pratar om att man inte ska bli.
Mm.
Det är väl bara det jag har reflekterat kring. Sen har jag tror att eftersom jag har självinsikt så kanske det inte kommer gå så långt. Att jag kommer börja ha problem med det. Men det gäller att hålla det, alltså man är ju människa. Så det gäller att hålla det på... koll på det liksom.
Ja, och då tänker jag så här, då går ju tillbaks till otillräckligheten igen. Mm. Så det känns som att otillräckligheten är den känslan som väger mest för dig. Den kommer ut i, den är så här lite slingrig, den kommer ut i olika situationer, Instagram, prestation. Och den kan också, du vet, den är din, jag pratar väldigt mycket om shadow work. Jag vet inte om du har talat om, du får jättegärna kolla upp en
ett avsnitt du hade om det.
Ja, men också en professor som heter Carl Jung. Han pratar mycket om shadow work och han pratar mycket om att integrera dig mycket med de delarna av dig själv som du har suppressat. Alltså de som är i ditt undermedvetna.
Mm.
Och det jag jobbar väldigt mycket med i min studio, jag jobbar väldigt mycket med just shadow work. Jag jobbar mycket med att hjälpa folk att integrera sig med de delarna som de har suppressat.
Mm.
För jag tror väldigt starkt på att när vi suppressar känslor så kommer de upp i olika situationer.
Mm.
Och jag tror att förrän vi möter dem så löser vi upp dem. Mm. Och jag tror mycket på att jag har också haft mycket så här psykosomatiska symptom. Jag har haft mycket fysiska symptom som är orsakade av saker jag har gått igenom. Och då tänker jag så här, jag är ganska nyfiken på att du kanske ska gå in i den känslan lite grann och bara, tja, här kommer du upp igen.
Mm.
Nu kom du upp här när jag la upp ett Instagram-inlägg. Okej. Så här, gå in i dig själv och bara, för det jag brukar även kolla när den kommer i relation till andra människor. Förstår du? Typ så här, aha, nu kom den när jag träffade den här snubben. Okej, nu känner jag mig mindre värd här. Förstår du? Han triggar det där i mig. Då går jag in, känner på känslan, går in i den och bara, jag jämför mig här. Så gör jag alltid i mitt möte med andra.
Intressant.
Ja, och vet du, det är jävligt, nu sa du också, jag såg att du är tillsammans, du är i en relation.
Mm.
Och det är också som jag har gjort i mina relationer också, att jag speglar mig via dem.
Mm.
Så jag speglar mig i de känslorna som de triggar hos mig.
Mm.
För förut har jag varit jättepassiv-aggressiv.
Ah.
Och aldrig tagit ansvar, utan lagt skulden på någon annan.
Mm.
Och det är så som, om man ska summera det, så är ju den här otillräckligheten en känsla som vi många människor bär på.
Mm.
Och den är evig. Alltså den är så här, det tar lång tid att jobba med den. Mm. Och den kommer upp i olika situationer. Och jag tänker så här, som högpresterande som du har varit, och att ta bort det från dig.
Mm.
Vem är du då?
Precis. Precis. Men, och det är så här, jag tror att någonstans så lurar jag mig själv lite genom att jag fortsätter boxningen, men jag gör allt det här andra också. Men jag kan inte så här sluta med boxningen cold turkey, för då kommer jag inte veta vad jag ska ta mig till. Så jag säger till mig själv att jag ska fortsätta med boxningen, men ändå har jag inte tränat boxningen nu på 2 veckor.
Men är inte det någon typ av säkerhetsgrej du har för din hjärna?
Ja, precis. Absolut. Mm. Så jag försöker ju liksom bara, jo, men jag är fortfarande boxare. Fast jag tränar ju inte. Jag tycker om att träna. Jag tränar. Men jag har inte tränat boxning på 2 veckor. För jag håller på med så mycket annat.
Mm.
Och sen så säger jag så här, men jag gör det i januari.
Skjuter upp.
Ja, jag gör det i januari. I januari ska jag börja boxa. Så, men då har jag liksom, okej, jag är fortfarande boxare. Jag har bestämt mig för mig själv att jag är fortfarande boxare. Och jag tror att det är på något sätt...
Din trygghet.
Det är min trygghet, exakt. Ja. Mm.
Men har du gått i terapi?
Jag har en... Vad heter det då? Psychotherapist.
Mm.
Men vi har endast pratat... liksom prestation, matcher, inför matcher, göra mig säker för matcher. Så det har varit mycket så här, idrottsterapeut liksom. Sen har jag gått till, eller jag gick till honom då också, och så berättade jag för honom, jag har ju haft mina problem med ätstörningar, och då berättade jag för honom, det här var innan jag kom ut med mina ätstörningar, men då berättade jag för honom att jag äter för mycket choklad, jag äter jättemycket choklad, och han bara okej. Och sen så, jag vet inte, vi pratade aldrig mer om det. Och sen en dag så gick jag till affären för jag ville äta choklad. Och sen så gick jag igenom affären. Och så här, jag stod där i kanske 10-15 minuter. Jag kunde inte välja vad jag ville ha för choklad. Liksom. Och sen så bara, men jag kanske inte var så sugen. Så gick jag hem. Och sen så här 2-3 dagar efter, då bara slog det mig. Jag bara, vi kanske har pratat om det liksom ändå utan att jag visste om det. Och då ringde jag honom och jag bara, hörru, jag bara gick till affären och köpte choklad. Eller jag skulle köpa choklad, men jag gjorde inte det. Vad hände? Han bara, men vi har arbetat med det. Och jag bara, men nej, men det har vi ju inte. Han bara, jo, men jag kan ju inte säga det till dig. För att jag måste lura din hjärna. För i dig finns lilla Anthony.
Just det.
Och om jag säger till lilla Anthony, du får inte äta choklad. Då kommer du, jo, det ska jag visst det. Och så kommer du springa iväg och käka massa choklad. Och då sa han till mig att när han till exempel jobbar med de som ska sluta röka. Inte en enda gång säger han till dem att de ska sluta röka. Inte en enda gång säger han det. Och då hjälper han dem att sluta röka.
Mm.
För att i oss har vi den lilla Anthony. Och du har den lilla liksom du. Och alla har den lilla versionen. Så när man säger du får inte. Då finns det en där inne som bara jo. Jag får jo, kolla, jag ska göra det.
Mm.
Så.
Ja, och jag tror väldigt starkt på att gå in i den lilla.
Mm. Mm.
Jag tror starkt på att gå in i den lilla och möta den lilla.
Mm.
Och där finns det också säkert otillräcklighet.
Mm.
Och när vi går in, jag brukar så här, när jag gick, har du hört talas om schematerapi?
Nej.
Nej, jag gick på schematerapi i typ 6 år med en skitduktig terapeut här i Stockholm.
Mm.
Som pratar väldigt mycket om lilla och stora.
Mm.
Och man pratar mycket om olika delar av sig själv.
Mm.
Det sårbara barnet, det lilla barnet, det arga barnet. Och så går man in i de här delarna. Och typ, då gjorde jag så här hypnos. Så jag gick in, liksom, han hjälpte mig gå in i gamla minnen där det hade hänt saker. Och så kapslade vi på liksom, ett bättre minne på det. Och då var det under min terapi där jag var så här, det var som, tänk dig själv, som att jag var en liten flicka hela tiden. Mm. Jag hade svårt att komma tillbaka till nuet.
Mm.
Och det var så hemskt för att det kom upp minnen, du vet, som jag var tvungen att bearbeta.
Mm.
Och då var han så här, men vad älskade du att göra när du var liten? Vad gav dig trygghet? Jag bara, men för mig var det var någonting alltid när jag kollade på Bumbibjörnarna. Det var så här olika färger, det var så här rosa björnar, du vet, de var ju olika. Och så satt jag så här åt smörgåsrån och drack varm choklad. Och så blev jag så helt euforisk av den känslan.
Oh.
Så det jag gjorde då var att jag gick till affären och köpte de här smörgåsrånen. Sket i om det var gluten och vad fan det var. Köpte en varm O'boy, satte mig hemma och så bara blundade jag och bara gick tillbaka till det här minnet.
Mm.
Och åt de här smörgåsrånen, satte mig, kröp in i en sängen och bara satt och kollade på Bumbibjörnarna.
Mm.
Så då tog jag stora Mona hand om lilla Mona.
Ah,
är du med? Så jag gör alltid så. Även, det var därför jag sa att när du går in i den här otillräckligheten, då kanske lilla Anthony där du ska bara säga hej. Du ska inte känna dig otillräcklig. Jag hör dig, jag ser dig. Så att när du la upp de här grejerna på Instagram och den tanken kommer, då kanske du ska bara säga, men hej, okej, nu kom du upp här.
Ja, jag är jätteelak mot lilla Andre. Alltså jag är jätteelak mot honom. Och det ska man inte vara. Men jag är så hemsk mot honom.
Mm.
Det är så här, hade någon sett att jag hade varit så mot ett barn, de skulle ju låsa in mig. Jag är så elak mot mig själv.
Och hur skulle du kunna vara snällare mot dig själv?
Alltså jag vet inte, det är så här, jag tror att jag tror att det är sånt ditt jobb är, det är sånt du hjälper folk med. Hade jag vetat det, då hade jag, alltså hade folk vetat det, då hade de inte kanske behövt gå på terapi, tänker jag.
Du har helt rätt i det.
Men
du är jättevälkommen till mig också.
Tack. Men jag tänker väl så här att, men nu blir det djupt alltså, men jag ser inte att jag är värd så mycket. Och jag tycker att jag tycker liksom att det är rätt åt mig. Jag förtjänar det. Jag förtjänar att vara elak. Och jag förtjänar att alltid kämpa. Jag ska alltid kämpa. Jag får inte må bra. Så jag ska alltid kämpa.
Fan vad fint att du kan sitta här och faktiskt vara helt ärlig.
Det slår mig nu när jag säger det. Det är så här. Det här är ju som en terapi alltså.
Nej, alltså jag är väldigt, väldigt. Det är få människor som kan sätta sig ner och bara, fan, jag I don't like myself. Mm. Alltså du säger det på ett sånt ärligt sätt och man ser också, även fast den känslan och det finns där, så finns det också en otroligt, otroligt klok person. Tack. Som kan navigera dig själv också och se vad det är som du faktiskt tycker om dig själv. Och som du säger, det är, så här, det är därför det finns terapeuter, det är därför man ska jobba med människor som... det är därför man ska gå till någon som kan hjälpa en. Är det någonting som du skulle känna att du skulle vilja göra?
Ja, det skulle jag vilja. Jag tror att alla människor egentligen behöver det.
Mm.
Så sen vet jag bara inte varför jag inte gör det. Det är jag tycker att alla ska göra det, men jag gör bara inte det. Och det, jag har ingen riktig anledning till det.
Nej, men finns det någon röst i dig som säger att det kommer ändå inte hjälpa?
Jag vet inte. Jag tror bara att att jag förtjänar det. Jag tror det är det det ligger i.
Självhatet att du förtjänar det.
Ja, jag förtjänar det. Det är därför jag inte går. Det är...
För att du tycker att du är misslyckad?
Ja.
Mm. Wow.
Mm.
Det är... Och tycker du det hela tiden?
Ja, det gör jag. Alltså... Ja.
Är du misslyckad som partner också?
Det beror på hur man ser det. Ja, det är jag, för att jag har ingen villa, ingen bil, inga pengar. Jag har ingenting sånt. Jag tycker jag är snäll. Men det går ju inte längre än så. Liksom.
Mm.
Jag är en snäll partner.
Mm.
Men jag vet inte, man kanske ska ha lite högre krav.
Mm.
Det finns många som är snälla men som också är framgångsrika.
Mm.
Så.
Men tror du att det är det hon vill ha? Någon som är framgångsrik?
Nej, men det är en bonus.
Så hon vill vara med dig för att du är du?
Alltså det går ju emot allting. Mm. För hon vill ju vara med mig.
Mm.
Men och det är så här, det är för att hon är så fin. Mm. Men jag vet ju att hon inte gör det för min skull. Alltså det är ingen tjänst att hon bara, men jag är med honom för att vara snäll. Men
och jag kan och så här, när jag kollade igenom din Instagram och så, mm. då tänkte jag så här, du har ju en otrolig humor. Du är jätterolig.
Det behöver jag.
Nej, men du är en jätterolig person. Alltså jag kollade på den här frisörgrejen och dog av garv. Och då tänker jag så här, trots allting som du går igenom och trots de här rösterna du har med dig själv, så har du en otrolig fin lekfullhet i dig. Som jag tror, jag antar att det också är någonting som hon har fallit för när det kommer till dig. För att den är viktig att ha, tycker jag. Mm. Både som man och kvinna.
Mm.
Och... För du sa också tidigare när vi pratade, du sa det för att jag tycker att det här är kul.
Ja.
Så det finns ju en lekfullhet också där du har en fin relation till den.
Mm.
För det är ingen självhat i den.
Nej, jag älskar torra skämt. Jag tycker de är skitroliga. Alltså sen, folk himlar ju med ögonen när jag berättar dem. Men jag tycker de är skitroliga. Mm. Så jag drar ju dem ändå.
Mm.
Så där skiter jag i vad folk tycker. De får dras med mig när det kommer till sånt liksom.
Ja, och då, förstår du hur hjärnan kan ta oss till olika platser med oss själva?
Ja, verkligen.
Förstår du att så här, men det, du är jätteduktig på det. Och du tycker att du är skitrolig. Där skiter du i vad andra tycker och tänker.
Ja.
Förstår du? Men sen har du en annan del om prestation. Och du vet, du har inte den här bilen. Där är du så här fett elak mot dig själv. Så hur skulle du...
Shit.
Hur skulle du kunna bara... Men vänta nu, hur skulle du kunna gå in i den delen och bara, fast nu går jag in här och bara shit.
Ah, Bo, du har rätt alltså. Jag ska skicka faktura till dig. Eller du ska skicka till mig, menar jag. Va, du har rätt ju.
Förstår du, så att man så här, så att du är inte så här mörk hela du. Liksom.
Nej.
Förstår du, du har ju ljuset i dig.
Va? Blir så här. Du har, nej men verkligen. Shit, bra jobbat.
Så att jag tycker att så här, och det var därför jag försökte navigera dig lite in i så här, okej, okay, hur är du som partner då? okej, okay, hur är du som det här då? Hur är du di? Och då tänker jag så här, den här lekfullheten i dig, den är väldigt, du ska omfamna den, för den är otroligt, otroligt fin. För att när vi går igenom saker i vårt liv, och när självhatet börjar, då brukar oftast, i många lägen, jag säger inte alla, då brukar även lekfullheten inte våga ta plats. Så att när du säger så här, jag lägger upp en bild på mig själv, och du tänker det här som du sa innan, men du lägger även upp en rolig video, där du säger, jag skiter i om folk inte kommer tycka att den är rolig, jag tycker den är rolig.
Ja, men precis. Sen hoppas jag bara att folk tycker den är kul, såklart. Men, ja. Va? Ja, det var bra. Bra jobbat.
Alltså det har varit så himla kul att sitta i surra med dig. Men jag tänkte också, jag ville fråga lite hur det är med dina ätstörningar.
Ja, ah, absolut.
Hur är det med dem?
Jo, men nu är det bra. Och det är faktiskt bra. Så här... Alltså jag vill inte att det ska vara så här, jag vill inte göra folk ledsna för att de är i ätstörningar och känner att de aldrig kommer ta sig ur det, och jag bara så här, nej, jag mår bra, jag kommer inte göra, du vet, så här. Men det är så, jag mår så pass bra att jag kommer liksom inte ens ihåg mina dåliga tankar kring mat. Det är jättefint.
Har du jobbat med dem?
Både ja och nej. Jag tror att jag har gjort det indirekt. Genom att prata om det. För att jag märkte, du vet, man brukar alltid säga så här, när du har ätstörningar, du måste det så här, vägen till att bli frisk är att prata om det. Och när jag först fick höra det, så var jag så här, jag bara, men lägg av, vadå prata om det? Alltså, så det är typ det svenskaste man kan säga, prata om det. Men när jag började prata om det, så kom till massa insikter liksom. Och det var så här, när jag hade ätstörningen för mig själv, då kändes det som att det var jag liksom. Jag var ätstörningen, jag kände mig som en fake för att jag var elitidrottare. Det var många som inspirerades av mig och sådär, men jag kände mig som en fake för att liksom, när jag la upp bilder på min kropp, folk bara wow, liksom, då trodde de att det var för att jag hade tränat så bra och sådär. Vilket jag har. Jag liksom har haft ortorexi också. Nu är inte det en diagnos. Men det basically, så då var jag såhär, oh, okej, okay, men jag kan inte säga att jag har ätstörningar. För då kommer folk bara, va? Vi som liksom trodde att han tränade så och mådde så bra och så här, han var en inspiration och sådär. Men när jag faktiskt började prata om det, så märkte jag två saker. För det första, att hur vanligt det var med ätstörningar i vårt samhälle. Men också att jag kunde distansera mig från ätstörningen. För jag pratade om den. Och när jag pratade om den, då märkte jag att jag pratade inte om mig själv. Jag pratade om en ätstörning. Och då kunde jag separera på mig och ätstörningen. Och ju mer jag pratade om det, desto längre och längre gick den bort. Det finns ett bra quote som går så här, att du åker bil och du lämnar ätstörningen, och sen så åker du vidare, så ser du den i backspegeln försvinna tills du inte ser den längre. Men så ska man också vara vaksam, för att den finns där fortfarande, även om du inte ser den. Så...
Men det jag tänker så här, det är precis som all trauma.
Ja, kanske.
Alltså det handlar om, när du går igenom trauma, du separerar dig från dig själv. Och healingen handlar om att plocka upp dig och liksom connecta igen.
Ja.
Man kommer ju inte aldrig glömma den.
Nej,
och gå igenom det, alltså... Det är klart att så här, jag kommer ihåg mina trauman. Det är inte som att jag har glömt dem. Men Nej. Det finns en annan relation till dem. När de kommer upp, så kan jag så här, okej, nu blev jag lite trygg. Nu kändes det. Jag kan prata om det öppet.
Ja, och det är lite det jag känner liksom att jag glömmer. För att jag kommer inte ihåg, alltså om jag åt. Och när jag skulle ha mina bulimi-episoder. Det som gick igenom i mitt huvud då made so much sense. Men det gör det inte idag.
Nej.
Så det blir så här, jag bara, men va? Alltså, hur kunde jag ens tänka så?
Liksom,
och det...
Men tror inte du också att det handlar mycket om andra delar av dig?
Det tror jag absolut. Delar som kanske inte tar så mycket plats längre.
Ja, och jag tror att om du pratar högt för dig själv om din ångest och den här självkritiken som du har, om du distanserar dig från den så att du ser dig själv som en annan person och ser de här, så kommer det hända samma resa som det hände med din anorexia.
Bulimi.
Bulimi, förlåt.
Ja. Du tänker till exempel att jag ska separera mig, som att det är som en, ja, men en arg sur gubbe som kritiserar mig.
Ja, tänk att din bulimi, den har ju också röster. Ja. Precis så som ditt självhat har röster. Mm. Och då tänker jag, när du säger så här, när man pratar högt om något, och det var därför jag sa så här, har du testat släppa fram ångesten istället för att dämpa den? Mm. Har du testat bara, okej, nu är du här. Tja, nu sitter du och säger till mig att jag är ful. Nu ser jag inte att det kanske är så, men tittar du, nu säger du att jag är ful, jag är inte värd. Min tjej är med mig bara för att hon tycker jag är snäll. Jag hör det, jag ser dig. Mm. Då separerar du från dig själv så att du blir en tredje person till dig själv. Och det är faktiskt väldigt, väldigt coolt att jobba på det sättet. För det har jag gjort jättemycket till mina tankar och jag gör det hela tiden. Mm. När jag går igenom en situation och mitt självhat kommer och du vet det här dåliga självförtroendet och så, då steppar jag ut från mig själv, sätter mig ner, tar några djupa andetag. Okej, nu är du här igen. Mm. Och så liksom går jag in. För att ju mer du gör det, precis så som du sa det där, så kommer den successivt fejdas. För då tar du, stora Anthony, hand om den lilla.
Mm. Och det måste jag göra. Men det, nu när du säger det, det är som att du ska sitta nu här och prata med mig när jag har bulimi. Och säga till mig, Anthony, det enda du, alltså, inte så, men det enda du behöver göra, det är bara att separera. Mm. Jag kommer bara, nej, snackar du om? Mm. Och det kanske är lite det jag har nu. Så här bara, nej, alltså vad snackar du om? Det kommer inte alls gå så.
Men och det är bara för att det är självklart, det är så här, man kan inte göra jobbet själv.
Nej, precis.
Nej, ensam är ju absolut inte starkast.
Precis. Så till exempel, har jag inte bulimi. Så... eller ätstörningar liksom. Så om du säger det till mig nu, jag bara, ja, självklart, det var ju så jag tog mig ur det. Men det är därför andra inte gör det, för att om jag berättar det för folk som är ätstörda, de kommer inte se det som en lösning.
Nej.
De kommer inte se det, de kommer inte förstå det. Och jag tror att nu när du och jag sitter här och du säger det till mig, jag förstår inte det.
Nej.
Men jag fattar ju att det är där någonstans det ligger, för du är ju terapeut också. Det är någonstans där det ligger, men jag förstår inte det. Nästan som att du ska ge mig ett mattetal. Svaret står.
Mm.
Jag förstår inte varför det är där i svaret.
Mm.
Men här är talet liksom. Mm. Så jag måste lära mig ekvationen.
Mm.
Och det är därför man ska gå till en terapeut. Mm. Och det är därför jag tycker att alla ska göra det.
Mm.
Lite så.
Men fint. Och jag tänker så här. Det är allting som du säger är så sant. Och det är så här, det är inte självklart.
Nej.
Det finns så mycket... delar av sig själv som man upptäcker. Jag tänker så här, jag får, när man jobbar med sig själv också, som jag kan känna, man får så här mycket uppvaknande hela tiden.
Mm.
Det är precis det du sa, först när någon säger något, det make no sense.
Mm.
Tills att jag liksom, ah shit, det var det där han menade, eller det var det där hon menade, okej. Och det är precis. Därför det är mäktigt när man har vänner runt omkring sig som också gör resan med sig själv.
Ja.
Där vi kan prata och vi kan möta varandra, och det är mäktigt.
Ja, jag tror bara att det är bra att vara, jag menar, att gå in i sig själv och göra det, men man måste göra det på ett hälsosamt sätt. Många som är högpresterande eller högkänsliga då, de, och speciellt när du är elak mot dig själv, det kan bli väldigt hårt. För jag går väldigt mycket in på mig själv, men det kan bli väldigt negativt. Och Jag är inte sen med att be om ursäkt om det är någonting jag känner att jag har gjort mot någon. Även om jag känner liksom att, jag vet inte hur jag ska förklara, men om någon säger till mig att, Anthony, vad heter det, du har gjort så där och jag gillade inte det, då be om ursäkt. Fast jag egentligen bara kanske ska säga, vet du, jag är ledsen att det var så, men det är så här jag funkar. Snarare liksom att än att be om ursäkt för att jag existerar så som jag vill existera. Och jag tror, och då går jag in i mig själv och bara, okej, vänta, gör jag fel för att hon tyckte att det var fel? Vänta, det kanske är fel. Är jag fel? Och då kritiserar man sig själv.
Ja, fattar. Så går loopen där.
Precis, och då kommer man ner i den där spiralen.
Mm.
Ja, och det är därför så alla val jag har gjort är ju fel. Och jag är här jag är för att jag har gjort mina val och så vidare och så vidare.
Men jag tror också att det finns alltid en grundproblematik.
Mm.
Som tar den. Förstår du? Jag tänker mycket om det när jag har jobbat så mycket med mitt medberoende. Jag har varit jättemedberoende. Och det fanns alltid en grund. Tillfredsställa andra, annars är inte jag värd. Så jag går alltid tillbaka till den. Och måste alltid gå tillbaka och jobba till den. Om jag inte gör det här så, förstår du, man behagar andra till att skada av sig själv.
Ja.
För att värdet ligger inte att vara sig själv och kunna uttrycka behoven.
Precis.
För då är man rädd att man blir övergiven. Alltså, förstår du?
Precis.
För att det är så många känslor som vi går igenom som människor som har tagit plats i så många olika situationer. Men hur har det känts att suttit här och surrat?
Alltså det här, just det här med att lilla Anton och att jag är så hård på mig själv hela tiden. Det var tungt att komma till det. Alltså jag har ju vetat att det är så. Men nu när jag säger det högt och kommer till den insikten. Det var tungt alltså. Alltså på ett bra sätt. Nu har jag förstått att jag är väldigt hård på mig själv. Och jag känner mig misslyckad och jag gör det konstant. Jag går runt med känslan att jag är misslyckad. Jag kan vara glad och jag är ju glad. Men misslyckade personer är glada också. Alltså förstår du hur jag tänker? Det är liksom att vara misslyckad för mig är inte en känsla, det är någonting jag är. Så sen kan jag ju vara någonting och ha massa känslor i det. Liksom. Ja, men glad, idag är jag glad, imorgon är jag ledsen och så vidare. Men jag är misslyckad. Och jag måste bara, alltså jag tycker det. Det är så här, det spelar ingen roll vad andra säger. Jag tycker det. Och jag förtjänar att tycka det. Och så här, hade någon annan sagt till mig att jag är misslyckad, då hade jag ju sagt nej. Och så hade jag sagt att ingen förtjänar att känna sig misslyckad. Men bara jag. Jag förtjänar det. Jag ska känna mig misslyckad för jag är misslyckad. Och det var tufft att komma till den insikten att det är så jag, I'm rolling like that. Jag jobbar så.
Ja, och jag tänker att det är något som många människor känner, men de är inte öppna med det.
Nej.
Och jag tänker att när du säger det högt nu så ger det någonstans någon reflektion tillbaka till dig själv. Att så här, shit, det är så här jag är mot mig själv. Den känslan är så djupt rotad i mig att jag faktiskt känner så. Och det är en helt annan sak när man pratar till någon annan också. Och någon frågar dig och du svarar tillbaka, då blir det så här, shit.
Ja, alltså det är så här, tänk om jag hade pratat om min lillebror och bara så här, min lillebror, han är så jävla misslyckad, han förtjänar det. Han är så misslyckad och han förtjänar det. Han förtjänar att må så här, ingen annan, men han förtjänar det. Jag hade ju aldrig sagt så till någon annan, men jag gör det till mig själv.
Har det här gett dig någon typ av insikt?
Ja, det har det. Det är därför jag säger att du får skicka faktura.
Men alltså, det kan bli 20 lax.
Nej, men det har det. Alltså, det har det verkligen. Jag har ju kommit till insikten. Och det som är tråkigt det är att jag fattar att jag har mycket att jobba på. För att jag har kommit till insikten att jag tänker så här. Men jag har också kommit, fortfarande är i insikten. Eller att liksom, jag är misslyckad. Jag tycker det fortfarande. Men nu förstår jag liksom hur hård jag, eller hur jag pratar med mig själv kring det.
Ja, men och tänk så här. Tänk att resan till dig själv kan vara precis som resan har varit i din kamp, alltså i din boxning. Att så här, det är aldrig för sent. Alltså jag menar, jag är 37. Jag sitter fortfarande och jobbar med mig själv. Alltså det, sen är det så här, man blir aldrig klar. Men det är en sån himla cool resa. Och den är, alltså jag kan verkligen säga det. Det är värt varenda steg man tar. Det är som en berg- och dalbana. Man mår inte alltid bra. Men alltså, du vet, man är så nyfiken att gå in i sig själv och lära känna sig själv. Bara, oh shit, det är sådär. Och jag tror att för mig har det handlat väldigt mycket om att när jag vågade sitta i känslor. För jag kunde inte vara i min kropp förut. Aldrig. Jag var bara uppe i huvudet hela tiden. Så när jag gick in i den här, också mycket hypnosen hjälpte mig jättemycket. Men jag kan prata med dig nu när vi har avslutat också och ge dig lite andra. Jag har ju så många, vi har ju faktiskt en studio där jag har en tjej som är skitduktig på hypnos. Jätteduktig på hypnos. Och jag är jättetacksam för att du har kommit hit.
Tack själv.
Jag är jättetacksam också för att du har varit så ärlig och bara liksom berättat allt. Men också för att det är så viktigt för andra människor. Och jag tror att det du gör är att du också låter andra få känna samhörighet. och få känna att så här, gud, det är verkligen så här för alla människor. Mm. Och du kommer verkligen hjälpa människor i din resa själv med dig.
Tack. Och jag måste säga liksom att just idag gick vi igenom en resa tillsammans. Mycket av det jag säger, det kom jag till insikt till idag. Alltså nu när vi sitter här och pratar.
Shit, vad mäktigt.
Ja, så det låter ju kanske som att det här är någonting jag alltid har tänkt. Men nej, mycket av det här har jag, det fick vi här och nu med dig. Så det ska jag verkligen ta med mig.
Tack så jättemycket.
Tack själv.
Ha en jättefin dag. Och detsamma. Vi ses nästa vecka allihopa. Kram, kram. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tack till dig som väljer att lyssna på min podcast. Jag hoppas att det här avsnittet gav dig någonting i din resa på väg hem till dig själv. Du som fortsätter lyssna på mig varje onsdag vet att avsnittet släpps klockan 12 på natten till onsdag. Och du som väljer att titta på mig på YouTube släpps avsnittet redan på tisdag klockan 18. Jag hoppas att vi kommer tillsammans göra den här resan, och därför betyder det väldigt mycket för mig om du prenumererar på min YouTube-kanal. Där får du även uppdateringar när avsnittet släpps. Ha en fortsatt trevlig vecka och vi ses nästa vecka.